It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-.
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weight loss. That's PlushCare.com/weight loss. PlushCare.com/weight loss.
Jag skulle vilja börja med att säga så här att jag hade förberett ett manus senaste veckan.
Va?
Ja. Och det här manuset har ju mer än bok Älskade Public Service att göra.
Manuset.
Och jag hade förberett många, många kritiska frågor. För jag tycker att ni två, båda, Aron och Jens, är lite orättvisa i er kritik mot Public Service. Ni är stundtals konspiratoriska. För jag tycker faktiskt att public service är en garant för demokrati. Ja, man kan skratta åt det. Man kan skratta åt det.
Varför skrattar ni?
Ja, precis.
Jag måste fråga.
Ja, men jag ska bara avsluta.
Absolut.
Så jag hade förberett det här manuset. Sen skedde SR, Sweden, arabisk och somalisk gate. Aha. Så jag rev mitt manus.
Mm-hmm.
Och jag har inget manus nu.
Och du vill lägga ner public service nu?
Jag kommer lägga mig platt nu och bara höra på era konspirationsteorier. För de stämmer säkert vid det här laget.
Men först måste du förklara för mig. Vad är det här SR-grejt? Vad är det snackar om? Har det hänt något?
Jag tycker att Jens ska sammanfatta vad översättningsgaten är.
I korthet så hade 3 av utlandsredaktionerna jätteotur. Och råkade samtidigt felöversätta samma grej på somaliska, arabiska och
kurdiska.
Vilket ju är ett konststycke. Speciellt som de hävdar att det inte har sitt ursprung i någon gemensam svensk text. Utan det bara råkade bli så. Och det handlade om Emma Busch, vad hon hade sagt. Om upploppen i Örebro och Norrköping.
Att hon sa... Varför det inte finns inte 100 skadade muslimer istället för islamister då?
Ja, hon sa ju islamister.
Ja, ja.
Men de muslimer i SRs tappning.
Som är också jättekonstigt eftersom även på Google Translate Arabic, om du slår in islamist och muslim, de är 2 olika ord på arabiska på Google Translate. So even if they use Google Translate, they would have gotten it right. Så jättekonstigt.
Men det roligaste med det här, det är ju när Silla Benke säger att vi ska se över våra rutiner. Jag vet inte om hon är polyglott, så att hon pratar många olika språk, det tror jag inte. Och sen undrar jag också, hur många andra felöversättningar har det varit genom åren på de här olika kanalerna?
Men också
som vi inte har vet om.
En till sak, på somaliska, det var inte islamister och muslimer. Varför finns inte många döda muslimer?
Ja, det var ytterligare en grej.
Ja, det har jag missat.
Det var en bildtext på somaliska. Ja. Varför har de inte mördat fler muslimer?
Ja, precis. Mm.
Men de ska göra en internutredning nu, så det är väl lugnt.
Jippie, vad bra.
Mm.
Hur tror ni den ser ut? Ni kan ju fråga mig, för jag har jobbat på företaget sedan 1989.
I think the Somalis will investigate the Arabs and the Arabs will investigate the Kurds.
Det hade faktiskt funkat. Men har du varit med om en intern utredning?
Oh, ja.
Hur ser det ut?
Jag gissar. En sån här gång. Vad tror ni är
det
första
enda jag vet om en intern utredning, det är att den förra, där den här journalisten hade ett förhållande med den här islamisten.
Radha Al-Duhan.
Ja, där frikände de sig själva från internutredningen.
Jag gissar att de först bestämmer hur kan vi positionera det här utåt så att vi ser oskyldiga ut. Och sen börjar de samla in evidens.
Eller brist på evidens. Du tror att de samlar in någon slags information?
Jag vill.
Det kommer de inte göra, lovar jag.
Så de bestämmer sig bara för hur det ska se ut och så säger de så?
Ja.
Men vadå, tror du inte att det finns ändå att man vill liksom hitta rutiner för att det här inte ska uppstå igen?
Nej. Nej, det säger jag inte för att vara sarkastisk, men jag tror ärligt inte att de vill det. För att det här är ju Pandoras ask. Om de börjar gå tillbaka och kolla långt tillbaka vad de här redaktionerna har sagt och inte, då kommer de hitta hur mycket som helst. Så det vill de inte.
Men vadå, var det inte någon programchef som genuint bad om ursäkt för allt det här incidenterna uppstod och lovar? Men de menar inte det.
Nej, det är klart de inte gör det. Jag kan berätta en kort anekdot. När jag jobbade på P4 Jämtland, då slutade jag där till slut. När jag jobbade så slutade jag. Och då fortsatte de att skicka gruppmail till mig på en sändlista i säkert ett år efteråt. Alltså interna grejer som om personalärenden och sånt som var känslig information. Och jag skrev, tror jag, 3 gånger till kanalchefen då och sa det att ta bort mig från sändlistan om ni inte vill att jag ska få veta vad ni håller på med i sådär. Och det ledde till att de gjorde en anmälan till sina, jag tror fan till och med Säpo var inkopplad för att jag var någon sån här säkerhetsläcka som hade hackat deras system. Jag har ju kvar alla mejl där jag säger till dem att det är bara ni som inte har strukit. Jag stod som dold kopia på en sån här sändlista. Mm. Det är ni som måste ta bort mitt namn. Och de sprider ut ett rykte om mig där uppe i Östersund om att jag fick sparken på grund av att det var så allvarligt. Jag hade försökt hacka mig in i deras mejlsystem så att Säpo var inte. Alltså de är sinnessjuka. Och det där går igen på många avdelningar.
Men varför skulle de på Sveriges Radio inte vilja att så här felaktigheter uppstår?
Förlåt.
Varför skulle säg det igen.
Det där är ju en felsägning av.
Men de här felaktigheterna som har uppstått, varför skulle de inte vilja rätta till det?
Jo, de vill ju inte bli påkomna.
Ja, men de vill väl rätta till att det ska bli rätt?
Nej, absolut inte.
Varför inte?
Därför att de är en propagandamaskin.
Nu är ju inte SVT och Sveriges Radio här och kan försvara sig.
Inte Putin heller.
Men även om de är propagandamaskin så vill de ju ändå göra det på ett snyggt sätt.
Ja, det är det jag menar. De vill inte bli påkomna. Ja. Det vill de inte bli. De tycker att sånt här är jättepinsamt. Ja. Det gör de faktiskt.
Men Omar till exempel, han har ju de språkkunskaper som krävs för att sätta sig framför Radio Swedens arabiska redaktion och gå igenom allting 10 år tillbaka. De sitter antagligen och rättar i realtid just nu. Men gamla texter. Så det är bra om du kollar också när den är uppdaterad senast. De har alltid uppdaterats de senaste 3 dagarna. Then you know.
Mm. Men nu när ni säger propaganda, jag vill citera en sak ur er bok som ni har citerat. Ni har citerat en statlig offentlig utredning från 2018 där de ska utreda public service oberoende. Och då står det så här i den här utredningen. Genom att bidra till att medborgarna är välinformerade och kan föra konstruktiva samtal utifrån gemensamma verklighetsbilder är public service en demokratisk kollektiv nyttighet som gynnar alla medborgare.
Det är ett fantastiskt citat det där. Säger allt om deras verksamhet.
Varför? Förklara mer.
Ja, men du hörde vad han sa. De vill att vi ska ha en gemensam världsbild. Men vilken världsbild är det vi ska ha? Och varför ska den vara gemensam? Gemensamma världsbilder, det har man ju i diktaturer.
I think it's interesting also that it's like gemensam världsbild, not an objective världsbild.
De hade kunnat peta in ordet objektiv eller objektiv, men det gjorde de inte, för att de behöver inte.
Om vi stannar vid den här översättningsgaten. Okej, så som det ser ut åt nu, jag tror att många i Sverige ser så här, okej, det här var inte bra. Det blev ett fel här. Varför har de översatt fel? Menar ni att det här är medvetet fel för att komma åt KD och Bush? Nu nickar ju Aron här. Men
och Jens också, men varför?
Alltså hade det varit en redaktion Fool me once, du vet. Då hade man kunnat säga, okej, det var ett misstag. Men det är tre redaktioner. Ganska väsensskilda språkmässigt också.
Om vi ska ta dem i försvar.
Mm. Ja, kan det inte vara så bara att någon har översatt fel och så har de andra tittat på den översättningen och copy-pastat på andra språk? Mm,
så alla är polygloter.
Somaliska och arabiska är inte samma sak.
Nej,
inte kurdiska
heller. Nej, men vid ett tillfälle har ju någon skrivit allting i text och redan vid första tillfället har det blivit fel, så har de andra gått efter och läst den första texten.
På
och
vilket sen, språk?
Ja, men låt säga att man transkriberar det hon har sagt alltså att man skriver så att det står på svenska i text. Mm. Och sen när de ska översätta så blir det fel. Så har de gjort fel.
Mm. Till arabiska. Och så kommer somaliska redaktionen och tar arabiska.
Det är tre olika redaktioner.
Och den somaliska, de skrev någonting helt annorlunda. Okay, varför det inte finns många döda muslimer.
Var lite jävligt advokat där. Kan det vara som så att alla de här tre redaktionerna har gjort just det här felet därför att ordet islamist kanske inte finns på arabiska, finns det, men på somaliska och kurdiska på samma sätt. Jag vet många afghaner som inte vet vad islamist är. Jag vet många svenskar som inte vet vad islamist är.
Och actually, I agree with you. And there's like also like many Somalis that I know that who don't know also the difference between skadade och döda.
Well, maybe you shouldn't be a journalist then.
Jo, men det här försvaret, det är ju vad heter tjejerna på Riks? De ringde ju upp en SR-reporter på en av de här redaktionerna. Han förklarade ju precis så och sa det att det här, det betyder samma sak på vårt språk.
Alltså muslim och islamist är samma sak.
För dem, de gör ingen skillnad. Och det är ju en svensk översättning tror jag också som ställer till det. Men du vet vad Leif G.W. Persson brukar säga? Han brukar säga hata slumpen. Och i det här fallet att det skulle vara liksom en slump eller den här väldigt krystade förklaringen till att det skulle kunna gå till som ni... Tycker ni det låter troligast? Eller tror ni att de har ett syfte med det här? Med tanke på vem det handlar
om. Jag har
om.
En ganska bra idé. Om
men vänta, Chang. Om berätta. Vi bara stannar det vid dig med att han sa att det finns ingen skillnad. Mm. Det är farligare. Om han ideologiskt tycker att islamister och muslimer är samma sak.
Ja.
We have a bigger problem.
Ja, det är ytterligare
Bilan,
problem.
Bilan för ju i princip samma argument på Twitter just nu. Som försvar.
Bilan Osman.
Ja, och säger islamist finns inte på somaliska. Det gör det. Det är bara att gå in och skriva på Google Translate så kommer upp ett ord för det.
Men de har inte lärt sig sitt eget skriftspråk riktigt än. De fick det först på 70-talet. Så att
det där är ren rasism från dig, Sean.
Ja. Men det var
då ska du veta att det är sagt med den allra största kärlek. Jag älskar er alla.
Men det är ju sant. Då fick jag det på 70-talet först, skriftspråket.
Jaha. Ja, det är sant. Det är sant. 72.
Så?
Eller var det?
Ja. Det är klart att man kanske inte hunnit lära sig alla ord i sitt jätteny
på. Jag stötte inte på skriftspråk förrän 1979 eller 1990.
Och vad är det som är rasism?
Och jag lärde mig behärska det ändå.
Men det finns, han menar ju att det inte finns en tradition och kultur av skrift.
Ja, min poäng är ju inte att vara rasse. Eller jo, det kanske det, men det var inte det som var den egentliga
min
poängen.
Min poäng är att jag och Jens får inte demonstrera utanför huvudingången på 1 maj än som vi ansöker om tillstånd. Därför att public service är ett nationellt säkerhetsobjekt. Och nu visar det sig att inne på det här nationella säkerhetsobjektet så jobbar antagligen människor som är tekniskt sett säkerhetsrisker.
Det är fantastiskt.
Och det är bara på då Radio Sweden-redaktionerna och det är för att svenskarna för tillfället uppmärksammar någonting som faktiskt pågår på svenska dygnet runt hela tiden. 365 dagar om året, 52 veckor om året, 10 år per decennium och det bara fortsatt i 100 år.
Och när du säger säkerhetsrisk då tycker jag vi säger rakt ut att det handlar om Cecilia Uden. Vi behöver liksom inte låtsas som att det inte handlar om henne.
Kan jag få komma till min teori?
Ja, gör det. Varsågod.
Jag tror att det handlar om extremt slopp journalistik. Också. Därför att när Ebba hade sagt de här sakerna så vantolkades hon väldigt grovt av människor på Twitter och sociala medier från vänsterhåll. Och de vred medvetet liksom meningen med det hon sa att jag blir någonting helt annat. De här människorna som sitter där följer säkert sina chefer, det vill säga Annika Strandhäll och Morgan Johansson och de här människorna. Och tror att detta är sant. De fattar liksom inte spelet. Att nu är det sossarna som överdriver och ska få Ebba. Det var ju någon som skojade att är det sant att Ebba vill att polisen ska använda taktiska kärnvapen i Rinkeby? Du vet alltså folk överdrev det liksom till sin spets. Och började driva med sossarna tillbaka. Så jag tror att alltså de trodde säkert att oj, varför alla så upprörda? Det måste, för normalt sett om du har ett citat som låter väldigt, väldigt vad ska man säga? Too good to be true. Ja, men du vet, någonting väldigt exceptionellt. sitter jag och skriver och citerar, då vill jag gå till källan och lyssna och kolla. Var det verkligen ord för ord gå ner det? De här människorna jobbar på Sveriges Radio, så de är kanske inte så vana vid journalistik. Men de har säkert tittat på sociala medier och vad folk har trott att det var sant och då skrivit det.
Det är en väldigt bra teori. Men då uppstår ju genast några frågor. Eftersom vi lägger 10 miljarder i snitt per år på public service, så måste man ju ställa sig frågan, hur kan det slarvas så oerhört mycket på
public service? Like basic journalism?
Varför betalar vi för de här inkompetenta journalisterna? Varför betalar vi 10 miljarder per år för de här inkompetenta journalisterna? Och sen så uppstår en fråga till, nämligen, för du säger att de har tittat på sina chefer och så nämner du människor i regeringen.
Ja,
ja. Men det är ju sant.
Ja, men jag är helt med på att det är sant. Jag tycker att det är så, men då är det så här, ett medium är ju till för att granska makten.
Ja. Mm.
Om det här är deras chefer...
Nej, även
om
det här är inte till för att granska makt. Det står inte deras... det står gemensam världsbild. Det är någonting annat än granska makt.
De skriver lite olika här och var. Men ja, men,
om vi tittar på ryska medier som jag har lite erfarenhet av.
Granska makten skriver de faktiskt inte.
Om vi tittar på ryska medier, och det har jag lite insyn i, host. Det är ju verkligen megafon för den narrativ som Kreml för dagen vill sprida ut. Mm. Och så uppfattar journalisterna vinkeln. Mm. Och så letar de liksom grejer för att sy ihop artiklar som understöter det. Mm. Det är så Sveriges Radio och public service alltid funkar. Ja.
Men du har rätt, Chang. Det är en kombination av aktivism och inkompetens. Så är det. Jag tog med mig ett exempel här. De är inte så hype på engelska heller. För några år sedan så hittades en okänd John Steinbeck-novell i USA. Och då gjorde Kulturnyheterna i P1 en nyhet om detta. Och då står det så här: okänd Steinbeck-novell ges ut i USA. Beskrivs som vimsig. Den engelska översättningen var whimsical. Det betyder nyckfull. Hans humor är lite nyckfull. Och då översätter de med att han har gett ut en vimsig novell. Så jag mejlar ju P1 Kultur och säger det. Dels för att Steinbeck är en av mina favoritförfattare. Ja. Vad är det här? Och de så här bara skrattar. Det blev lite fel.
Sen är ju ordet novel på engelska roman. Och novell på svenska är ju short story.
Ja, precis. Dessutom det. Men alltså det är så låg nivå på de här redaktionerna. Och för att alla ska förstå det här pedagogiskt, så tänker jag utsätta er för en liten frågesport. För att kolla vad ni har för koll på public service. Du får inte svara.
Nej, men innan du sätter igång den här frågesporten, får jag bara säga en sak så vi börjar i rätt ände nu. Det är så att jag och Jens är här, era lyssnare kanske inte vet det, för att vi har skrivit en bok som heter Älskade public service.
Alla vet det.
Som handlar om public service. Alla som är här, men era lyssnare, är antagligen inte bokläsare eller bekanta med mig och Jens, för vi är intellektuella.
Mustafa, han får egna böcker att promota.
Okej, då kör vi.
Ja.
Kan ni bara pinpointa ungefär vilket decennium, ni behöver inte vara rätt årtal, men vilket decennium började det sändas radio i Sverige?
20-talet.
Bra. Alltså vi är inne på ett sekel nu. Och tv?
59.
Ja, reguljära tv-sändningar. Men det här mediemonopolet är ett sekel gammalt. Det är en dynasti. Och de saker som sitter i väggarna på en dynasti, de sitter stenhårt. Vem är Kyle Rittenhouse?
En karaktär i Simpsons.
Nej, Mustafa, det här kan du. Vem är Kyle?
Ja, men det är en amerikanen, han som var dömd, eller det var en rättegång mot honom att han skulle ha han sköt ju någon som attackerade honom.
Dödade två, skadade en demonstranter i samband med BLM. Men jag känner igen
han gjorde en Ebba.
Han gjorde han vad?
En Ebba.
Han gjorde vad Ebba skulle vilja se att vår polis gör.
Men ni känner till det namnet?
Ja, och han friades ju sen i rätten.
Okej, okay. Kyle Rittenhouse. Alla känner igen namnet. Mm. Och det är för att ni ofta har läst det och sett det på webben i SVT och SR-sändningar. Bland annat, inte bara där. Inte bara där, men mycket har ju de skrivit om det. Vet ni vem Omar Mateen är?
Nej.
Omar Mateen, han ligger bakom ett av de värsta terrordåden i USA. Han sköt ihjäl 49 personer, skadade 53 på en nattklubb i Orlando 2016. Kommer ni ihåg det?
Det var en gayklubb.
Ja, det var en gayklubb dessutom, och han hette Omar Mateen. Men det är ett namn som ingen svensk någonsin har hört eller känner igen. Samma med Nidal Hassan som sköt ihjäl 13 personer, skadade 30 2009 på Fort Hood i Texas. Men alla vet vem Kyle Rittenhouse är, och alla vet vem Carl Hedin är också, eller hur?
Ja, det är han,
varguppfödaren.
Sveriges största privata skogsägare som anklagades för att ha tjuvjagat vargar. Hans namn vet alla vem det är, för det har de pumpat ut, för han är ju fienden, han är ju en rik kapitalist. Så SVT och SR, de väljer ju vilka namn Arons telefon ringer som de vill köra ut. Och när det var det här i Norge i höstas, kommer ni ihåg det här terrordådet i Norge när 5 personer sköts med pilbåge? Har ni redan glömt det? Espen Andersson Bråten hette det, han, den här killen som gjorde, han sköt ihjäl 5 stycken med pilbåge och kniv i Kongsberg i Norge. Kommer ni ihåg vad som hände då? Vad SVT gjorde när norska polisen sände sin presskonferens?
Ja, de stängde av sändningen.
De drog ner ljudet.
Ja.
Ja, för att de var försiktiga med namnpublicering, som de säger, som ursäkt. Men när det gäller Carl Edin och till exempel Anders Behring Breivik, som jag inte på något sätt försvarar, då var det inget snack om att man skulle vara försiktig med namnpublicering. Och det här kan ju låta som att det är väldigt inkonsekvent, och det är ju ett av de stora problemen med SR SVT, att de har så många anställda, så många olika redaktioner, så många olika småpåvar, mellanchefer som tar beslut utifrån hur de mår den dagen. De har haft en stressig dag, de har bråkat med sin partner, och i toppen av pyramiden sitter Cilla Bänke, Jan Helin och Hanna Stjärne som någon slags feodalherrar och styr över alla sina småriken med 4000 anställda. Det är jävligt svårt att hålla reda på alla de säger och alla de, så att de gör rätt vid varje givet tillfälle. Och det gör de ju inte. Det är därför det blir fel så ofta, för de är så himla stora och har så många anställda. Jag tänkte fråga er lite grann om ni vet hur många som jobbar på CNN. Ett av världens största mediaföretag.
2000.
Tusen, typ.
CNN, de finns i 36 olika länder. De har 36 kontor världen över. Och jag tror att de når 500 miljoner människor varje dag. Och sånt där. De har 4000 anställda.
Det är lika många som...
Hur många har SR, SVT och UR tillsammans?
Säkert 10 gånger fler.
4000.
Va?
Lika många. Nu är inte alla journalister, utan det är tekniker och sådär.
Men det är det väl på CNN med?
Ja, förmodligen. Så de har lika många anställda, svensk public service, som CNN har. Fox, de har 7700 anställda. MSNBC, jättestor. De är nummer 2 kabelkanal i USA. De har 950 anställda.
Mm-hmm.
Och BBC, de har 22000 anställda, men det är fördelat på 67 miljoner människor. Och då är ju frågan, varför har de nordiska public service-bolagen så många anställda? Oproportionerligt i förhållande till folkmängd.
Arbetsmarknadspolitisk åtgärd.
Någon som vill gissa på något mer? Varför är det så väldigt många?
Because of demokrati.
Så det är en anställd per 125 000 tittare för CNN. Och så är det en anställd per 1700 tittare på public service. Det är ganska sjuk skillnad.
Vad säger det oss om public service?
Nej, är det så att public service har lite andra, lite, de har ju uppdelade typ UR.
Tre bolag.
Mm. Har CNN likadant där? Nej, de kör
CNN?
Ja.
Nej, de är inte, det är inte samma uppbyggnad där. Nej. Det finns något som heter PBS i USA som är URs motsvarighet. Och så finns det ett paraplyorganisation av det som delar ut de statliga pengarna. Men deras statliga tv och radio i USA, den är ju försvinnande lite jämfört med det vi har i Sverige.
Men kan det vara så att public service på samma sätt som det är inom många andra myndigheter, att det består av väldigt, väldigt mycket så här chefer? Som egentligen är något, alltså det är hierarkiskt byggd, och sen så är det, alltså på något sätt så ska alla fatta något beslut, och sen så ska någon överpröva ett beslut, och sen så bygger det som en pyramid.
But basically like this logically means that there are a lot of people there who are redundant, superfluous.
Får
jag bara sticka in här, jag tror, alltså kärnfrågan är, varför behöver ett påstått demokratiskt land ett så här stort mediehus i statens regi? Det är väl frågan.
Alltså jag tycker det är lite otäckt diskussionen här, för det låter nästan som att ni vill minska på public service.
Det har vi inte sagt.
Jens tog upp de andra nordiska länderna. Danmark har ju skurit ner rätt kraftigt på sin public service.
En miljard ungefär har de.
Varför?
Därför att det kom politiska krav på det. Jag vet inte hela historien bakom det, men det kom ju krav på att de skulle skära ner med 25%, vilket de håller på att göra. Men både Yle och NRK är oproportionerligt stora också. Så att det här är ju en nordisk sjuka. Men jag tror att Sverige på många sätt är värst. Och det är som Aron säger. Varför behöver vi en så stor medieapparat i detta fria demokratiska land där alla tänker självständigt och är så jävla swish på att upptäcka fake news och sånt där?
Vad är svaret då?
Is it like a leading question? You want us to say that because of propaganda, eller?
Nej, alltså det är ju så här att rent
pretty much, yeah.
Det är som Hanif säger, det finns en stor överbyggnad i mellanchefsleden, och det vet jag att de har problem med internt och att de diskuterar det ofta. En gång så när jag jobbade på Svenska Nyheter så var det en programledare där som fick ett utbrott och svor för att det var någon sån här grafikgrej som hade blivit sen, vi hade inte fått den. Och då skrek han det att på det här jävla företaget så är det, det krävs 5 grafiker här för att göra samma sak som en grafiker gör på TV4. Och det ligger mycket i det, det är så. Och historiskt är det så att de har haft 100 år på sig att anställa sina kompisar och liksom människor som de tycker borde få jobb på.
Släktingar.
Och släktingar inte minst.
Det och partners till släktingar.
Och partners, och det skriver jag om i mitt kapitel.
Och människor de vill ligga med.
Vänsterprassel. Vänsterprassel. Double entendre. Snyggt.
Jens, jag läste just om den kapiteln.
Nepotismen, ja. Din mamma jobbar inte här.
Exakt.
Eller gör hon, som kapitlet heter.
Och du skrev ju delvis också att det finns ju vissa... Alltså om man har sina föräldrar till exempel jobbar i ett stort företag, man kan ju växa in med företagets kultur, man kan redan som liten att lära sig hur saker och ting fungerar, man kan bli inspirerad, man vill gå föräldrarnas fotspår och så vidare. Mm. Och kanske till och med att man kan få ett litet sommarjobb på somrarna där.
Som Nike Nylander.
Ja, och sen så har man ju liksom en fot in där, för sen när man ska söka den här tjänsten, på pappret så ser det ut som om man har ju mycket mer meriter än de andra, för att man har ju fått en fot in. Och jag ser liknande även inom polisen, så är det likadant. Det är väldigt mycket...
Vänta, intagningsproven hos polisen, där borde det väl kvitta totalt?
Nej, ja, men när man 14 och provat i Rinkeby upp under upploppen, du vet, så har man ju lite...
Nej, men du skulle ju kunna börja med att du jobbar på sommaren på stationen, i receptionen. Självklart så får du göra samma intagningsprov som alla andra och bli antagen därefter. Men i och med att du har växt upp med polisen, du har dina föräldrar som är polis, du kommer ju in i kulturen då, och en del är liksom målmedvetna och vill vara där. Och jag tänker att det borde vara liknande inom public service också. Det kanske finns unga personer som vill jobba på Sveriges Radio och SR, och på så sätt så får de en försprång.
Men blir inte problemet att...
Vet du vad det roligaste är? Att alla de där personerna med föräldrar på public service som vill jobba på public service, de jobbar på public service. Ja.
Men blir det inte ett problem i och med att det är väldigt begränsat hur många ställen du kan få meriter på inom media i Sverige, för att de sitter på 10 miljarder i budget. Mm. Så om du inte är familj så har du väldigt svårt att samla på dig meriterna. Men jag tänker på just polisen och siffrorna mellan scenen och public service. Om jag hade sagt att så här, i det här landet, i land X, så finns det en polis per 120 000 medborgare. Men i land Y, då finns det en polis per 2000 medborgare. Mm. Då skulle man ju tänka, oj vilken polisstat det här måste vara. Men i det här fallet handlar det om ett mediebolag som har som drivkraft att skapa en gemensam verklighetsbild. Där siffrorna då talar emot dem, för de har en anställd per 2000 tittare.
Mm. Hur många poliser har vi svenskar per 100 000 invånare?
Vi ligger väldigt dåligt i genomsnittet.
Vi har ungefär 20 000 poliser. Lite mer 20. Mm. Men vi ligger bland de lägsta i Europa. Mm. I polistätheten.
Det är lustigt, för vi har väldigt många journalister per invånare.
Men Ashkan, vad var din poäng där? Att du...
Min poäng är att om polissiffrorna skulle se ut så, då skulle man säga, titta, det här är ju en polisstat. Ja, ja. Det är ju fascistiskt. Ja. Men nu ser siffrorna så ut för Sverige, fast när det gäller att ha en gemensam verklighetsbild. Mm. Mm. Så det är ju lite polisstatsvibbar, fast på den psykologiska sidan.
Ja, utredningen som du citerade, som vi citerade i boken om gemensamma världsbilden, eller världsbilden, den borde ju få alla journalister att sparka bakut. Alltså alla journalister som är värda sitt salt borde ju säga, vad fan är det här? Jag tänker inte ha någon jävla gemensam världsbild med politiker och stats-TV liksom.
Ja, vad har du för värdegrund egentligen?
Det vet du mycket väl.
Alltså gemensam världsbild låter lite...
Men, inte värdegrund utan världsbild, men, precis. Ja.
Men, Jens, vi var ju inte riktigt klara med det här. Ja. Du beskriver den här kapiteln just om...
Om nepotismen.
Ja. Mm. Vad vill du komma med det här?
Därför att nepotism är något dåligt. Mm. Folk som anställs på grund av släktband eller att de ligger med någon, det är jättedåligt. Och det var därför det blev så pinsamt med Sanna Drusén-historien och Radal Doğan, för att hon hade någon slags ganska, som det verkar, intim relation med den här. Det tyckte de var jättejobbigt att bli påkomna, och de kanske tänkte, hoppas det här inte leder vidare till en diskussion om mer vilka kopplingar de som jobbar på SR och SVT har med olika människor.
Vilka har Jan Helin legat med där inne?
Jan Helin.
Eller hur hamnade han där? Han måste ju ha legat med
någon. Han värvades från Aftonbladet av en ren slump. Han hade lika gärna kunnat komma från Svenska Dagbladet eller någonting.
Men vilken min du gör nu.
Mm. Men om vi tänker oss typ Nike då. Ja. Som sin mamma jobbat där och var jättestor ikon. Vilka problem ser du med att hon jobbar, eller att hon har fått en gräddfil i...
Alltså släktdynastier inom stora företag, det får man ha om det är ett privat företag. Inga problem med det, Bonniersfären och Wallenberg och så. Men det här är våra skattepengar. Och de är ju så jävla noga med att allt ska vara så demokratiskt och rättvist. Och det här är ju inte demokratiskt och rättvist att man anställer sina kompisar framförallt, mer än släktingar och familjemedlemmar, men kompisar framförallt. Det är ju jättevanligt problem på SRCT att man rekommenderar varann och en gång på, jag ska inte hålla på basha P4 Jämtland så mycket, men en gång så skulle vi anställa någon ny där och då sa en kollega till mig som heter Emily att hon kände en tjej som var jättetrevlig.
Okej, ni båda har arbetat för public service. Jens är över 20 år och
30 år.
Och Aron, du hade två program där som du producerade.
Jag har jobbat för public service i ett flertal tillfällen. Jag var manusförfattare och delvis medverkande på 11:e timmen med Peter Settman inför valet 2010. Och sen så jobbade jag på Morgonpasset Sommar med att göra sommarkrönikor en hel sommar. Och ute på någon turné med P3 tror jag vid något tillfälle. Och sen har det väl varit lite andra projekt. Jag har varit lite på UR och ja, något program på SR som heter P3 Opium. Som handlar om religion.
Eftersom man måste knulla sig in i bygget. Vem
och sen...
Med mig.
Jag kan berätta, men jag ska berätta först. Och sen så gjorde jag 3 säsonger av Folkets främsta företrädare som var min egen program i det på SVTs webb. Och skälet till att jag kom in där... var nog för att jag var högljudd, kaxig och hade väldigt stort självförtroende.
Och de behövde ett ljudalibi.
Ja, de behövde ett ljudalibi. Det har jag ju varit många gånger på SVT och UR och SR. Och sen Micke Lindgren hade skrivit på något buntavtal med SVT Humor. Det var FFF. Och sen så sprängde han hela budgeten för det där buntavtalet. Han skulle leverera 6 eller 8 såna miniserier för webben. Men han brände hela budgeten på den första serien som handlade om någon stuntman som Erik Wernqvist gjorde. Och då undrade han om jag hade spelat in en pilot på eget bevåg som jag hade tänkt att pitcha till typ Expressen eller någonting. Och då frågade han om han fick pitcha den och det fick han. Och jag har grämt mig sedan dess.
När man läser boken Älskade Public Service och läser om era erfarenheter från public service så är de inte alltid så trevliga. Men du nämner en grej som Soran Ismail säger till dig vid ett tillfälle. Kan du bara repetera vad...
Det var ett roast-skämt om mig att Aron förstår inte skillnaden på censurerad och refuserad.
Ja, och om jag ska vara lite jobbig mot er två, är det inte lite det som har kanske hänt er och ni är lite bittra två vita män?
Ja, det är det ju inte. av den enkla...
Då har vi rätt ut det.
Ja, det där är ett väldigt vanligt argument.
Därför att så här.
Ja.
Okej. Om man kollar på hur förtroendet ser ut för public service så det har aldrig varit så hög som det är nu. Så om man tittar 2020 så var den uppe i 80% och från 2018 till nu så har det gått upp från 73% till 76%. Så är inte vi lite i en liten bubbla här där vi sitter så här väldigt självklara?
Nej, men du är absolut i en bubbla. Du tillhör den här bubblan med 85% i så fall. Därför att det public service fokar på, det är alltid att de för ut sina förtroendesiffror. Förtroendesiffror betyder väldigt lite. Det mäter inget annat än att om folk går på det de gör. Det är det de mäter.
Och sen får de sin data. Det är de själva som mäter sitt eget förtroende. Det är liksom, så man gör i diktaturer också. Alltså det är liksom,
men hur får de in datan? Hur samlar de in datan?
Bra fråga.
För jag gissar att det är enkätundersökningar.
Och
de vägrar visa tittarsiffror på SVT Play. Vilket jag tycker är väldigt märkligt.
Gör de det?
Ja. Och när jag jobbade där, då ljög de för mig när jag ville ha tittarsiffror. Så sa de, vi mäter inte strömmar ut.
Men det är ju inte Netflix.
I en webbspelare.
Nej, really? Men Netflix är ett privat bolag. Ja, det här är ett skattefinansierat operation. Och det är väl något, det är någon separat firma som gör...
De använder Nielsen Ratings.
De använder Nielsen? Ja. Finns det Nielsen Families i Sverige?
Ja, de använder den modellen. De har anlitat Nielsen.
När det kommer deras årsredovisning. Förtroende, hur de samlar in data... så är det faktiskt som institutet. Är det kopplat till public service på något sätt?
Det är kopplat till Göteborgs universitet som också stöds med statliga medel.
Okej, men i så fall är ju allt kopplat till public service. De äger
grattis,
allt.
Välkommen.
Bra! Välkommen ut i burarna. Du svarade rätt.
You walked right into this one.
Så här. Kan ni förstå att det blir lätt... att andra som lyssnar på det här kan lätt tycka att det är lite konspiratoriskt. Oh ja. Oh ja. Då. Ja. När vad man än pekar på, SOM-institutet, Novus, SIF-undersökningar, ja men det är statligt. Nej, men du har alla rätt, vägar Mustafa. Leder till du, liksom, public service.
Du har rätt Mustafa, men du också, det finns ju en korrelation mellan att de är så många anställda och har så högt förtroende, för de bombar ju hela tiden oss svenskar och har gjort det i 100 år med att de står för kvalitet och att de är en garant för gemensam världsbild och mot fake news och allt. De har ju en gigantisk propagandamaskin som hjälper dem att hålla upp de här siffrorna. Det är ju inget konstigt.
Det är lätt att slänga sig med ord som propagandamaskin och allt sånt där, men det de sysslar med i 100 år är åsiktsförtryck. Därför att det här är staten som lägger sig i medborgarnas åsikter.
Okej, men då vill jag bara spinna vidare lite.
Det är åsiktsförtryck. Jag vill bara att ni låter det sjunka in.
Du kommer in här som helst, men då måste jag spinna vidare på
något. Jo, men jag nämnde just ordet åsiktsförtryck. Det är ett rätt allvarligt ord.
Jag fattar. Och då vill jag så här, när man läser boken, en sak som jag slås av när jag läser hur ni skriver om public service, och det är att du, Aron, verkar ha aldrig hyst någon respekt eller förtroende för public service. Du vill inte att det ska finnas alls som organ. Det ska bara bort. Medan när jag läser Jens beskriva public service, så är det en väldigt nostalgisk bild av att det var en gång i tiden med de här utrikeskorrespondenterna, hur det var när du jobbade, att det var bra. Det var sjukt bra. Det funkade, folk hade förtroende, det fanns en lägereld, allting var bra. Och så lite så här, du vet, sen kom invandringen och förstörde allting, när man hör typ SD prata om hur det var i Sverige förr i tiden. Har ni med om den bilden lite?
Att invandrarna förstört
Nej,
allt?
Inte det. Men att det är väldigt nostalgiskt. Att en gång i tiden var det bra.
Jag vet inte riktigt hur du har läst boken då, för så himla nostalgisk egentligen. Men det är klart att det var skillnad.
Aron, vad sa du?
Alltså jag ser ju, av oss två i den här duon, så ser jag ju Jens som public service-kramaren. Ja. Helt klart.
Då är Jens, är inte det din bästa period när du har jobbat på public service?
Nej, verkligen inte. Nej, men jag tar ju upp en grej som är viktig, som jag tror att du, jag vet vad du menar nu. När jag började på P3 1989, då hade jag en chef som hette Erik Kearley, som sen blev chef för MTV Europe, och så hade jag en chef som hette Daniel A. Klintberg, Gustav Karlsson, Amanda Rydman tror jag var min chef under en kort period. Alla de talade om när man kom in här att typ så här, alla vet att vi är vänstervridna på det här företaget, alla vet det. Men det får inte märkas, och de satte en ära i att det skulle inte märkas. Vi skulle vara neutrala, vi skulle slå åt alla håll. Men på slutet, nu har de sina egna interna BLM-uppror för öppen ridå. Så att det har ju verkligen hänt någonting sedan 80-talet, sedan jag började där. Nu så låtsas man inte vara neutral, utan det är helt öppet att man inte är det. Stor skillnad.
Tror ni att någon innanför betongmurarna har läst den här boken?
Vi skickade den till cheferna innan vi skickade den på tryck. Och en sak som de reagerade på, vi sa att ni får en vecka att läsa den. Har ni några invändningar så skicka det till oss, så ska vi ta med det i boken.
Och skälet till att vi gav dem en vecka, som kan låta kort för en vanlig person, det är för att de jobbar med det här professionellt och har 10 miljarder i budget.
Ja, precis. Men de fick en vecka, och de hörde inte av sig efter en vecka, men de hörde av sig efter, tror jag, 12 dagar eller sånt där. Och en grej som de invände mot, det var just det här BLM-upproret som de tyckte var, men det var inte så att vi placerade om några medarbetare bara för att de offentligt stödde BLM. Men deras egna medarbetare har ju gått ut och sagt att de har fått andra arbetsuppgifter och har blivit stoppade från att rapportera vissa grejer. Så det var tydligen en väldigt öm tå för dem där. Jag tror att det här BLM-upproret med Palmira i spetsen, det var två, vad heter hon, Anna Maja och Palmira som drog igång det där. Det är bland det värsta de har råkat ut för. Ja. Det tycker de är så jävla skämmigt att de har fått liksom ett slavuppror inne på
slavuppror. Men jag har en fråga. Just a second. Look, tycker ni att SVT eller public service här i Sverige är mer biased jämfört med BBC till exempel?
Ja, to de me, är absolut mer biased än BBC.
Really?
BBC,
yeah. Because when I, när jag lyssnar på, när jag lyssnar no på BBC, de är väldigt biased. De var väldigt anti-Brexit, väldigt anti-Trump, without apology.
Men de fick en ny chef förra året som gick ut med och sa att nu ska vi börja rensa där, för vi kan inte hålla på så här. Glömt vad han heter nu. Mm. Det var en ganska stor nyhet i Storbritannien. Det har hänt någonting.
Och det är skurits en del i deras budget också.
Det har blivit ett paradigm.
Men sen är det som gör skillnaden, som jag tycker gör BBC lite mindre, det är att de har en tradition av riktiga organiserade debatter med moderatorer.
Och när man tittar på Question Time till exempel på BBC och sådär, och då är liksom, det är mycket mer uppstyrt, och i de programmen så tycker jag ändå att tittaren får en mer balanserad syn på världen än vad man får om man tittar på de så kallade debattprogrammen, oavsett vad de kallar dem för på SVT eller SR.
But really, like, I listened one time to Global News podcast, BBC's, and I think like,
oh, but that's half, that's their Radio Sweden, you know that, right?
Yeah, but half the program was about what they called, I think it was Brexit trauma syndrome. They were talking about how Britons are suffering from the whole Brexit thing, and this was like half the news, so I vet inte.
Men för att återknyta lite till översättningsgate, därför att nu pratar ju du om då BBC:s globala,
right,
verksamhet, right, den de sänder ut i världen.
Ja, ja.
Och nu är det ju så här att BBC har ju lite liknande problem som public service, det vill säga att det som har rekryterats är vänsterextrema, basically säkerhetsrisker allihopa. Nu pratar jag om majoritetsbefolkningen. Och jag vet inte om ni har märkt det de senaste åren, men det verkar finnas någon sorts ohelig allians mellan islamism och socialism. Har ni noterat det?
Ja.
Så överraskningen att det ska då finnas islamister på Radio Sweden när resten av bygget består av marxister och maoister från 68-rörelsen, det borde faktiskt inte chocka någon.
Aron, I have to say that I'm starting to get a bit scared because you and I are starting to develop a relationship that I'm calling I told you so. So basically, när jag fick sparken från jobbet, Aaron ringde mig, I told you so. And then recently when I was like shocked about how Swedes and politicians and even the police are reacting after Koran-kravallerna, Aron also like rings me. Ah, I told you so. God damn it. I have to see now what other things you have told me.
Yeah, you might.
Jag måste fråga Jens. Tycker du att public service en gång i tiden hade en funktion och hade den lägerelden som fungerade? Jag menar, du har ju fan jobbat där i 30 år.
Mm. Klart det funkade. Sossarna hade ju egen majoritet nästan. Hur många år?
Nej, men de har ju producerat jättemycket bra genom åren, och det säger ju folk, ja, men titta hur mycket vi har gratis på SVT Play, gratis, men det är ju skattepengar och licenspengar som har betalt för allting. Det är klart de har producerat jättemycket bra saker, men när jag växte upp fanns inte sociala medier, så att jag kunde liksom inte kolla som man kan nu, ja, men stämmer det här som de säger? För nu så fort det händer någonting, då är det någon ute på Twitter eller och kollar, ja, men kolla vad de har skrivit här, och så är det skärmdumpar och så får man liksom en helt annan bild av det hela. Det var ju inte så då, så jag kan inte bedöma hur det egentligen var.
Jag vill bara flika in här. På 20-talet började radio, alltså tekniken uppstod. Och det första som hände var inte att public service blev till. Det första som hände var att massa människor startade privata rundradioklubbar där de liksom sände amatörradio. Och den här subkulturen spred sig och blev väldigt stor och populär. Och då tänkte staten, som den alltid gör i det här landet, det här kan inte vi tillåta pågå, därför att det här är oreglerad information. Tänk om någon är kritiska mot oss. Och då bestämde de att nej, radiomonopol, det är vad vi ska ha. Och sen när teknologin med tv kom, vad hände då? Då uppstod en subkultur av människor som sände egen tv lokalt, experimenterade
Hans
med det.
Hans Werthén, bland annat på Electrolux.
Och vad tänkte Telegrafverket då? För det var Kungliga Telegrafverket som hade startat radion. Jo, de tänkte, det här måste ju vi ta över. Det här kan vi inte tillåta pågå. Ja, så tog de över det. Och grejen är den att hade de här subkulturerna med amatörer fått utvecklas fritt,
organiskt.
Så, ja, organiskt, som i en fri kultur. Ja, då hade det kanske funnits jättemycket radiomedia i Sverige. Det har vi ingen aning om. Och hade tv-subkulturen fått utvecklas som den ville, vi kanske hade haft jättemånga hubbar med människor liksom i olika småstäder som gjorde fantastiskt innehåll. Men det kommer vi aldrig få veta, för staten tog över det.
Jag skulle vilja ställa några frågor till er två.
Mm.
Kan ni beskriva varandras bild av public service, den rollen den har, och var ni skiljer er åt?
Det är en bra fråga.
Jens, du får börja.
Nej, men jag tror väl att det finns utrymme för ett väldigt slimmat public service som kan fylla en funktion i kristider, och att det ska finnas ett utbyggt system för, du vet, alltifrån varnings Hesa Fredrik och såna här grejer som man kör ut i lokalhallen och så. Det tycker jag har inga problem med det, men de behöver inte vara 4 000 anställda och ha
Kan man inte lösa det med en app i telefonen?
Jo, det är också, men det kan vara bra att dubbla system. Jag har inga problem med det. Jag
har egentligen två appar.
Jag har inga problem med att de gör Mellon och såna grejer heller. Och där skiljer ju, jag vet inte om jag och Aron tycker olika där, men jag hörde ju KD var ute och pratade om det här för ett tag sedan. Även Moderaterna har sagt det, att SVT och SR ska inte göra tingeltangel-tv. Och då tror ju de att de är smarta när de går på det. Men det är fullständigt fel. SVT och SR får göra hur mycket jävla tingeltangel-tv de vill. Det är två saker de inte ska göra. Barnprogram och nyheter. För där kan de inte låta bli att vara aktivister. Så allt annat får de gärna göra för mig. Men inte för mina skattepengar.
Nu vill jag kolla hur många här vet vem Maj-Britt Theorin är.
Det namnet låter lite bekant.
En gammal S-minister.
Mm. En sosseminister.
Men återberätta inte den här Klintbergar nu, för jag tror inte att det är sant det där att hon sa som hon sa.
Nej, det är inte ett citat. Jag bara sa att 1987, alltså hon var en S-minister. Då var hon ledamot.
S-kvinnor.
S-kvinnor var det, och då ville man förbjuda privat innehav av parabolantenner.
Är det verkligen sant? Läser du från Nyheter idag?
Nej, jag läser från Wikipedia.
Okej. Och Wikipedia är ju ett sanningsvittne, det vet jag.
Nej, men det finns en länk här.
Ja, men fortsätt. Liksom. Vi vet inte om det är sant.
Men ja, men jag har läst detta på många ställen om detta. Det är inte bara på Wikipedia.
Fria tider, Nyheter idag.
Nej, men jag håller inte på nu. Men min poäng, jo, men detta var en debatt då, för jag kommer ihåg.
Om paraboler?
Ja, det var känsligt i början att man kunde få in tv från utlandet. Och man fick ju inte sända från Sverige i början, utan var det inte TV3 som sände från Storbritannien? Jo, eller
London.
Ja, från London, 89. Ja. De fick grunda lagen där, ja. Mm. Så att det var väldigt känsligt i Sverige att ta in media som inte staten hade kontroll över.
Samma diskussion uppstod sen när kabel-tvn kom. Vi hade stor omröstning i HSB-föreningen på min innergård om det skulle vara kabel-tv. Alla barn sprang runt och försökte övertala sina föräldrar och bara, rösta ja, rösta ja. Men föräldrarna var man, nej, nej, nej. That's not good social democracy.
Reklam-tv.
Aron, var skiljer ni åt om public service roll och funktion?
Alltså jag tycker att en stat ska ha ett krisinformationssystem. Jag tycker också det har visat sig väldigt tydligt att public service kommer aldrig kunna uppfylla den funktionen.
Inte ens den heller?
Nej, absolut inte. Alla som jobbar där måste bli av med jobbet. De måste svartlistas från att få normala jobb någonsin igen. Deras barn måste svartlistas. Alla deras avkommor, släktingar, vänner, kafébiträden som har serverat dem, alla måste svartlistas. Och det här säger jag lugnt och trevligt. Jag vill inte att någon får för sig att jag vill tillgripa värre metoder. Men det här är faktiskt det de har sysslat med mot den här befolkningen över decennium är oförlåtligt. Varje dygn så sysslar de med aktiv kulturförstörelse. De förstör meningen i människors liv. Det är ett oförlåtligt övergrepp.
Jag är inte riktigt lika rabiat så. Jag tror att du har skillnaden där.
Ja, skillnaden. Alltså, Aron, så här.
Jag har svårt att ta in det du säger.
Och vet du vad? Det är ett problem jag märkt att du har ofta.
Ja, men det är klart. När vi tycker oense. När Aron säger att public service har förstört liksom människors liv och sådär. Det är liksom, jag tappar dig där liksom.
Jag tror att Aron, många tappar dig där. För så här, det är skillnad på att ha rätt och få rätt.
Ja, ja. Jag vet. Men vet du vad jag brukar göra? Nej, men jag brukar ha rätt och sen så går det några år och sen ringer jag Omar. Jo.
Men när du resonerar så här som du gör nu, så här, du kanske har rätt i ganska mycket, men hur ska du kunna få speciellt svenskar, för när de hör dig, du vet, när du är i en tredjedel uppe i din mening, då hör man haverist. Man tänker, det här är någon så här galning. Hur ska du få dem på din sida när du resonerar sådär?
Nej, men så här, jag behöver inte få någon på min sida. Jag behöver bara säga vad jag ser. Det är mitt jobb att säga vad jag ser. Eventuellt kan jag lägga till punchlines. Det finns människor som uttrycker sig mer diplomatiskt och använder omskrivningar och eufemismer för att beskriva samma sak som jag. Men då måste de ha fakta på bordet först, och det är det jag gör.
Men jag vill förstå när du säger att public service förstör, och vad du sa nu?
Alltså kultur, Hanif, är meningsskapande. Tanken med kultur i en drömvärld, ett ideal i alla fall för min del, det är att alla som sysslar med kultur gör det för att skapa mening, för att förstå existensen. Alltså den obegripliga sak vi har slängts in i.
Skapa gemensam världsbild?
Nej, det ingår inte alls faktiskt, utan det är politik i så fall.
Så vill man göra kultur, då är det någonting människor, och du vet så här, jag har ju debatterat det här jättelänge i Sverige. Och en vanlig sak jag får höra från vänstersidan, det är alltid vänstersidan, ibland högersidan, men oftast vänstersidan, det är så här, men om vi slutade med public service och kulturbidrag, då skulle det inte finnas någon kultur i Sverige. Nej. Och det här är bull fucking shit. Därför att alla länder på jorden har en kultur.
Jag måste jävelens advokata dig på det här, för jag köper det på ett plan, men ändå så tror jag att det, nej, kolla. Vad är det som jag har gjort kultur i flera år. Jag har inte tagit en enda spänn bidrag från staten för det, men jag har gjort kultur. Jag har sålt det. Jag har fått pengar för det. Jag har kunnat göra det utan problem. Samtidigt så menar jag att det blir bättre kultur när du är under förtryck. Vilket senaste kulturproduktion såg ni från Luxemburg? När senast hörde ni om kultur från Schweiz? Det finns inget, för det händer rätt. Ingenting där.
Det är som i Iran när man håller på med rap och sådär.
Alltså, iransk film och iransk hiphop är fucking out of this world.
Okej, vet du vad, Askan? Du har faktiskt fått mig att ändra mig. Jag kommer nu säga mer pengar till public service.
Men om vi ska göra det här lite pedagogiskt. Skulle ni kunna tänka er att ha en statlig kvällstidning som ni fick i brevlådan oavsett om ni vill eller inte?
Jag vill ha det, för frustrationen jag får av det tänder till mig som inget annat.
Jag förstår, men tänk er som ett tankeexperiment att det faktiskt var så att staten gav ut en tredje kvällstidning. Vi hade Aftonbladet, Expressen, och så fick du en gratis i brevlådan, gratis, fast det var skattefinansierat. Skulle du tycka att det var normalt?
Vadå, de skrev om kändiskvaller?
Nej, men de skrev som kvällstidning, och så hävdade de att de var neutrala också.
Det är inte normalt.
Nej, det är inte. Om jag hade haft möjlighet att kunna liksom jämföra, om det kommer olika, och så kan jag ändå själv jämföra, då skulle jag inte ha någonting emot det. Att man får det start, men sen så har man andra. Då kan man ändå jämföra innehållet här, innehållet där, och sen så bilda sin egen uppfattning. Och
det så
där,
du vill betala för en statlig
Nej, jag kanske egentligen inte vill betala. Nej.
För grejen är den att i ett fritt samhälle där du inte tvingas betala för någon media, då kan du välja att betala för den media du själv vill ha, och så kan du skita i att betala för den du inte vill ha. Det är frihet.
Jag tror
det är
alla här, skulle tycka det var creepy att få en statlig kvällstidning hemskickad till sig med olika krönikörer och andra som hävdade hela tiden att vi är neutrala.
Iran får man ju det.
Ja, men det är som
i Sverige också.
Men här får vi statlig media hemskicka till oss i andra. Det är bara en skillnad på distributionskanal. Och folk är okej med det ena men inte med det andra. Men det är för att de så sällan exponeras för såna här diskussioner om statlig media och vad det är egentligen. Det är de diskussionerna förs ju knappt. Och får man mot förmodan någon gång komma till SR eller SVT, vilket jag har fått göra några gånger, och prata om det här, då har man 2 minuter på sig. Och så har man typ Aschberg, Ekis Ekman och någon till, och så programledare mot sig, och så är man där som ensam motståndare.
Och sen är frågeställningen också twistad, så att det går inte att komma rätt till.
Ja, det är alltid så här, har du slutat slå din fru?
Varför?
Och sen har de alltid slut på tid, de sänder dygnet runt, men de har alltid slut på tid. Jag hörde så sent som förra veckan, precis när det börjar bli lite intressant diskussion om, det var väl när Morgan Johansson och Ebba Busch var där förra veckan på P1 och skulle prata om det här som hade hänt. Precis när det började hetta till och bli lite intressant, då hör man hur programledaren, jag minns inte vem det var, går upp lite i falsett och blir så här: ja, nu rinner tiden iväg och nu är det snart dags för ekonomin att avrunda. Och man bara, men ni sänder ju dygnet runt, ni har ju mycket tid som helst. Kan ni aldrig någon gång nita fast en sån som till exempel Ebba Busch eller Morgan Johansson i en timme eller två och trötta ut dem tills de börjar försäga sig? Det skulle de kunna ha vilken dag i veckan som helst, men de gör inte det, därför att så gör vi inte i Sverige. Och så är de lite rädda för de här, för det är deras arbetsgivare, politikerna är deras arbetsgivare.
Men är det inte mer så svensk flatlöshet?
Flathet. Det var ett nytt ord. Undrar vad det är när man säger det på somaliska, kurdiska. Kan vi genast gå in och kolla på Google Translate? Flatlöshet. Ja, det finns flatlöst på SR. Jag håller med.
Konsensusökande, man vill ha...
Jo, det är en kombination.
Ja, inte en del av svensk kultur. Jo. Måste det vara att...
Nej, men det är inte bara det. Det är, ligger i vår kynne och vår folksjäl. Det gör det, då har du rätt i. Men eftersom jag har jobbat internt så mycket i den här koncernen genom åren, så vet jag ju också vilka människor det är som ligger bakom de här, och hur diskussionerna går på morgonmöten. Nu ska jag ta ännu ett exempel. Jag var på en nyhetsredaktion på SR för några år sedan i samband med att Trump nominerades till president. Det var när han hade vunnit valet. Och då gick en av de neutrala reportrarna omkring dagen efter, hela dagen på redaktionen.
Och grät.
Nej, med en t-shirt där det stod Dump Trump. Och då var jag så här, men du, Johanna Gadd som hon heter, hon är på Ekot nu och läser nyheter. Jag sa till henne, jag sa till chefen, Eftersom det kommer gäster hit till radion hela dagarna och vi säger att vi är neutrala, ska hon verkligen gå runt, även om man inte gillar Trump, det är inte det det handlar om, ska hon gå runt i en t-shirt där det står dump Trump? Ja, det kanske var lite olämpligt, men de kunde inte säga åt henne, så hon fortsatte att gå.
Vi kan ta ett exempel till. Vi kan ta ett exempel till. Tror ni jag hade fått läsa upp nyheter i Ekot med en krossa socialismen t-shirt på mig?
Nej, såklart inte.
Givetvis inte.
Nej. Och djävulen bor i detaljerna. Jag har ju tagit med en massa exempel här, vi kan väl bara lite snabbt gå igenom några av dem. Här är en jätterolig grej från Kulturnyheterna. Rubriken är vanligt med hot och våld mot bibliotekarier. Och så har man en överrubrik som är bråk och stök. Mm. Och de kan liksom inte välja här. Hot och våld är ju jävligt hemskt på bibliotek. Men vi skriver bråk och stök ovanför för att liksom ta udden av det lite grann. Sen har vi gruvhålsafghanen. Minns ni den? Det är ju bara förra veckan.
Hallänningen var väl?
Ja, Mar från Halland. Just då... Då faktiskt, det här är ju ett tecken på att det börjar krackelera lite grann internt på SVT. För då skrev faktiskt hon på, jag tror det var Västmanland, SVT i Västmanland. Hon skrev ju faktiskt en krönika efter det här om att den här rapporteringen om det här trasiga stängslet kanske hade varit lite okänslig och hade varit lite fel timing på det. Det är väldigt ovanligt att de gör så, och det är ett tecken på att de börjar liksom förstå att folk blir jävligt provocerade av de grejer de gör. Och sen har vi, ja men här har vi det här, SR tystar medarbetare som skrev under upprop mot rasism, och det var Palmira, Kukari Mbenga och Maya Abdullah som anser sig vara tystade.
Där vill jag nog säga att jag är på de rasifierade sida.
Ja, jag med.
Givetvis.
Jag ska berätta varför. Mm. Så här, Sveriges Radio och Benke och alla de här har ju blivit jättehöga på sin egen propaganda och mångfald och allt det här, och vi ska liksom spegla samhället utifrån hudfärg eller vad det nu är. Och då tror ju folk på det. Och så har vi ungdomar som är journalistiska ambitioner som tänker, yes, här har jag en plats, för jag har den här rätta hudfärgen, för jag är en handikappad lesbisk transtjej från Nigeria eller vad man nu ska vara för någonting.
Du glömde överviktig.
Ja, det är också. Men, och så kommer de dit, de får jobb, men man behandlar dem förmodligen bara som, man samlar dem som tamagotchis eller vad heter det?
Maskottar.
Ja, maskottar. Ja, och så får de sitta i en hörna någonstans för sig och göra sitt. Ingen bryr sig, de får härja på. Och sen märker de att, men vi blir aldrig riktigt en del av bygget här, utan vi är liksom längst ner i ett undanskuffade. Bara får visa upp lite. De får aldrig bli chefer, de kan inte göra karriär, ingenting. För det har ju de vita inavlade...
Ja, Jan Helin sa väl att det kommer ta 20-30 år innan han anser att public service är jämställt.
Han sa när han debatterade mig på Cirkus, tror jag det var, för 2 eller 3 år sedan, att när jag påpekade det, att alla som går in på SR och SVTs hemsida kan med egna ögon söka och titta på hur det ser ut i styrelserummen, i direktionsvåningen, det är kritvitt. Det sitter inga rasifierade människor där. Det gör inte stiftelsen som äger bolagen eller driver bolagen heller. Och då sa han, ja, jo, men det var ju ett problem. Men om SR och SVT fick några generationer på sig, så skulle nog det ordna sig. Så att SR och SVT, de ska ha några generationer på sig att ta in rasifierade människor i styrelserummen. Men resten av samhället ska göra det nu, pronto, igår helst.
Styrelserummen i hela Sverige måste vara 50 kvinnor, ja. 50 män. 50 homosexuella, 50 straighta, 50 icke-binära, 50...
Men inte på SRS.
Men om man ska vara jävla... Men, finns det inte poäng i det Jan Helin egentligen säger?
Nej. Alltså ur ett verklighetsperspektiv.
Om han var konsekvent och sa det, och självklart ska resten av samhället också få 2-3 generationer på sig att komma ikapp. Men det gör han ju inte.
Och grejen är så här, mycket av det ni säger, kritiken mot public service, jag känner igen då, jag håller med i stora del, men jag kan även applicera på resten av samhället. Det är ju så många myndigheter som pratar just om mångfald.
Så är det.
Fast nu påstår ju SVT och SR att de inte är en myndighet. Nej. De är ju privata företag som sköts av en statlig stiftelse som kanske eller kanske inte styrs av regeringen.
Mm. Mm. En genomsnittlig chef på SR eller SVT eller UR, de bor i Nacka eller Bromma eller på Värmdö eller någonting, och så kör de sin SUV in till stan och åker ner i varmgaraget under...
Det är viktigt att det är varmgarage.
Ja, varmgarage på Gärdet där, och så tar de hissen på upp till 50 våningen, direktionsvåningen. Och där kommer de in i sitt stora fina konferensrum där det bara sitter vita människor på alla poster, mer eller mindre. Men bakom sig, och det här, nu tror ni att jag hittar på, men det här är sant, bakom det här, där de sitter, den här långa konferensbordet som James Bond skurkar, så har de en fotovägg. Som det, om det är Silla som har beställt den eller inte, som då ska visa mångfalden inom företaget. Det är en gigantisk fresk med bilder. Med jättemånga svarta människor, araber, perser, asiater, afghaner och så några få.
Som de skulle önska människor. Arbetade där.
Och det där är vad de sitter och tror. De tror att deras företag är så där. Mm. Och de är så jävla sjuka huvud för att de tittar på den där väggen och tittar vad duktiga vi är. Och Kodjo är med på en stor bild, på att stå på någon skateboard eller någonting.
Det är 100 bilder av Kodjo.
Ja, det är mycket
Kodjo. Han ska sluta nu förresten.
Han ska sluta nu. God bless him. Och så sitter de där och liksom, ja, vi är ett så härligt mångfaldigt företag. Och så tittar de på varandra och så alla vita i den jävla styrelsen. De är sjuka i huvudet. Det här är så här beter sig människor i de övre skikten i diktaturer.
Yeah. Isn't this an argument for blackface though, if you think about it?
Let me just put it this way. Det finns en annan, jag håller med dig Chang och jag håller med dig Jens. Men det är också så här att, vi kan kalla det wokeism eller intersektionalitet. Alla de här i ledningen tror ju på den här ideologin. Det är en rasistisk ideologi. Tillämpar du den? Ja, det är klart att företaget blir rasistiskt. Det är ingen snack om det.
Jag vill bara så här.
Vill du bara förklara vad menar du med att det är en rasistisk ideologi?
Jag menar att om du tror att du kan ha en organisation där du rekryterar vissa till vissa poster baserat på kultur, ursprung eller hudfärg.
Vilket Silla Bänke råkade göra en slippa på
sa. Då sysslar du med, du kan kalla det positiv särbehandling om du vill, men vad det är diskriminering. Och det är diskriminering baserat på hudfärg. Och är det då diskriminering baserat på hudfärg så är det rasism. Punkt.
Oavsett
det är vad rasism är.
Ja, visst. Mm.
Men kan det inte finnas någon poäng om man till exempel vill
att ha ett jättestort rasistiskt företag som får 10 miljarder om året?
Att till exempel att man tar in
till exempel.
För en kritik som du får ibland från journalisterna själva, det är att många som rapporterar om saker och ting som händer är ju inte från förorten. Och därför så får de ju en annan...
Pascalido är det.
De är inte från Norrland heller. Och de rapporterar om Norrland. Och de har haft en... Vet ni att de har haft en Norrlandskorrespondent en gång? Och när man sa det... Men vänta, och det står till och med... Jag kommer inte ihåg vem det var, men det står i vår bok. Och det står på hennes jävla Wikipedia.
Men säg att det är ett skämt.
Nej, det är inte ett skämt. De har haft Norrlandskorrespondent.
De rekryterade en kille från mitt i city Stockholm. Bara skickade upp honom till Norrland.
Nej, det var en kvinna. Jag har glömt vem det var. Men när man då påtalar det för dem och säger... Men det här ser inget bra ut. Alla som bor i Norrland blir förlämpade. Typ att vi inte är en del av Sverige. Ja, men det är så långt dit.
Men alltså, om vi verkligen pratar liksom och skruvar mutternivå. Idén att man ska ta in personer utifrån hur de ser ut, hudfärg. Jag köper det 100%. Det är ju i den kritiken. Men jag tänker om man tar in personer som kanske är från typ förorten. Och med att de gärna vill ha en mångfald av, där de också, det finns en representation där de har erfarenhet, de kanske är födda där, uppväxta där, för att ha in den mentaliteten i rapporteringen.
Varför?
Han har en väldigt stark poäng, därför att när media började, när tryck blev så billigt så att man kunde börja sälja så här blad på gatan, då var det, de första som utnyttjade det i mass, det var i London liksom, då började man, det var ju ofta människor som bodde nära de som var på golvet, fast de hade lite utbildning och kunde skriva. För journalistik är inte en högskoleutbildning till skillnad från vad många i det här landet tror, utan journalistik är ett hantverk. Det är vad det är ett hantverk. Så de här tidiga kvällstidningarna, de brukade ju driva med överklassen, politikerna och arbetarklassen kunde för en mycket, mycket låg penning köpa och liksom börja läsa.
50 cent.
Ja, och det här märkte ju de övre klasserna i London och senare i New York. De märkte ju liksom, oj, underklassen, de har börjat liksom organisera sig. Alltså ofta hade det var fackliga initiativ och sådär. För att organisera underklassen i fabrikerna och skriva om deras livsvillkor och hur utnyttjade de blev av kapitalisterna i de finare delarna av stan och sådär. Men det där har ju förändrats över de här 100 åren även i Sverige, där från början, för public service kom ju efter demokratin, så det behövs ju ingen public service.
Vad är din poäng, Aron? Kom till poäng.
Poängen är att människor som arbetar med journalistik över hela västvärlden, vilken typ av människor det är, har förändrats. Det är nu högutbildade människor som lever och är medelklass eller övre medelklass, och vissa av dem är ju superstjärnor och tjänar jättemycket pengar. Så det är en helt annan typ av människor som jobbar på vårt public service här i Sverige än vad som skulle arbeta på fria medier som speglade befolkningens faktiska villkor.
Om man tittar på en del, så jag följer ju liksom både Sveriges Radio men också SVT, och man ser ju att en del reportrar, de sticker ju ut och lyckas få tag i rätta personer, de kan hitta, intervjua personer som är väldigt intressanta som de har fått tag i, alltså så att de kan intervjua,
Och det verkar som om det är just någonting med att de har lokal förankring, de har liksom byggt upp en förtroende bland personerna där, och många gånger så har de utländsk bakgrund, de kanske kan prata gemensamma språket, så då blir det lättare för dem att få personer att ställa upp. Och där finns det väl ändå en poäng med att försöka ta in personer med annan...
Nej, fast du tänker fel nu.
Okej. Du har lyssnat så här långt. På sista måltid. En mycket fin radioprogram i Sverige. Du tycker det är mycket trevligt. Men, min vän, lyssna på mig nu. Du har inte betalat biljet på klubb sista måltid. De har blatt grabarna dom behöver pengar. Flis. Lax. Stolar. Dirabilar. Lyx hotel. Du vet. Du måste du betala om du ska lyssna mer. Du får många fler avsnitt också. Pakiet erbjudande, helt enkelt. Läs i beskrivning för avsnitt, där det finns information för att bli medlem på klubbista måltid. Det kostar som en mycket liten kafé latte ute på torget. Per månad. Let som en plet. Tak, min vän.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.